tvål.
Tvärstopp, ungefär som om proppen skulle gå. För att det inte skulle ske någon allvarligare olycka så slog strömmen ifrån automatiskt. Och signalen gick automatiskt upp till Hjalta kraftverk i Långsele där strömmen matades på. Och där slog det omedelbart stopp också. Söder och mellersta Sverige släcktes. Och när det inte längre kom någon ström norrifrån blev det för tungt för kärnkraftverken i söder att bära. Ringhals till exempel orkade inte mata ut så mycket som behövdes på nätet. Vi knäar, som Svante Nyman på Ringhals uttryckte det. Och därmed stängdes också kärnkraftverken av. Nu går bara en av reaktorerna i Forsmark. Och när ledningarna väl brutits och kraftverken stängts av så är det en väldig procedur att få igång allting igen. Därför har stora delar av Sverige blivit utan el under eftermiddagen.
En överhettning i en transformatorstation tycks alltså vara orsaken till det här elavbrottet. Man kan fråga sig hur en sån sak kan inträffa. På Vattenfall är Bertil Mattsson ansvarig för elströmsproduktionen.
Ja, vi har normalt en mycket god driftsäkerhet i Sverige och hävdar oss väl i förhållande till världen i övrigt. Men det kan inte undvikas att det någon gång inträffar störningar även av så här landsomfattande karaktär. Det här är dock ett rekord. Vi har inte haft så stor störning någon gång.
Hade ni felbedömt riskerna?
Ja, vi kan nog inte svara på den frågan förrän vi har gjort de utredningar vi måste göra. Det tar först de närmaste dagarna att göra analyserna. Sen tror jag det kanske kan dröja en månad innan vi är färdiga med allt det som behöver undersökas innan vi kan svara på den frågan.
Går det att hindra sånt här i framtiden?
Vi kan aldrig åstadkomma en leveranssäkerhet som är 100%. Men vi försöker ju att se till att vi inte har så långa avbrott som det blev den här gången. Det rör sig om 2 timmar eller mer för en del abonnenter och en del har inte kommit in ännu.
Vad skulle det kosta att få ett betydligt säkrare system än det Sverige har idag?
Ja, skulle vi vara alldeles säkra på att undvika såna här situationer så är det många 100 miljoner vi måste lägga ner i vårt storkraftsystem.
Men har inte redan det här avbrottet kostat flera 100 miljoner kronor?
Det tror jag. Vi vet inte riktigt hur omfattande det har varit här nu, men uppskattningen ligger på nivån 100 miljoner. Och vad vi siktar på är att det här ska inte få inträffa med tätare frekvensen vart 20:e eller 30:e år. Och det kan vi nog kanske inte undvika.
Regeringens sparpaket presenterades idag. Det innebär bland annat att mat, bilar, boende, sprit och cigaretter blir dyrare. Nu flygs amerikanska förstärkningar in till den karibiska östaten Grenada. Större delen av världen fördömer nu USA:s invasion. God afton, men vi ska börja i Sverige. Regeringen presenterade alltså idag sitt länge omtalade sparpaket. En lång rad besparingar på en rad områden och ett par skattehöjningar. Allt detta ska dra in omkring 7 miljarder till statskassan. Alldeles för lite menar den borgerliga oppositionen, medan VPK vill höja skatterna mer.
Allmänt sett så är det här ju ett led som nu presenteras i det krisprogram som vi gick till val på och som syftar till att lyfta Sverige ur den ekonomiska krisen och återigen få mera svängrum för arbete och produktion i det svenska samhället.
Men i det som regeringen presenterade idag så handlade det mest om svångrem, skattehöjningar till exempel. Förutom de 2 nya aktieskatterna som meddelades i förrgår blir det också en skatt på förmögenheter över 300 000 kronor. Det är en höjning av förmögenhetsskatten med 1%. Den skatten, säger regeringen, är tillfällig och ska bara gälla vid deklarationen man gör nästa år. Försäljningsskatten, alltså accisen för bilar, höjs så att det för en vanlig personbil ökar med 1000 kronor. Lättvin blir cirka 2 kronor dyrare per flaska, starkvin 4 kronor och sprit mellan 9 och 13 kronor dyrare. Ett paket cigaretter blir 60 öre dyrare. Hyreshusavgiften som finns nu slopas. Istället införs en skatt för hela bostadsområdet på 1,4% av taxeringsvärdet. När det gäller villor och fritidshus så omfattar skatten bara de som har byggts före 1977. Undantagna är också bostäder som får räntebidrag av staten. För småhus och bondgårdar blir det dock bara skatt på en tredjedel av taxeringsvärdet. Bland besparingarna i budgeten så kommer alla hushåll att märka att kött, fläsk och ost blir dyrare genom att staten drar in sina bidrag till de livsmedlen. Däremot ska mjölken fortfarande subventioneras. Nyligen blev det klart att pensionärerna aldrig får tillbaka det de förlorade på devalveringen. Men värdesäkringen för andra prisstegringar kommer att gälla. 500 miljoner kronor sparar staten på att bidragen till att bygga egna skyddsrum slopas helt. På skolområdet sparar man genom att ge mindre bidrag till vikarier i grundskolan. Gymnasierna kommer i fortsättningen ha mindre råd att ha undervisning i små grupper. Tandläkarutbildningen i Göteborg avvecklas. Läkarutbildningen i Malmö läggs ner och läkarutbildningen i Lund minskas. Också lärarutbildningen drabbas av nedskärningar. För studenterna så kommer studiemedlen i fortsättningen att prövas mot makens inkomst. Dessutom försvinner studiebidraget och omvandlas till lån. För att bryta utvecklingen där statliga myndigheter automatiskt blir kompenserade för inflationen så sätter regeringen en gräns på 4%. Därovan blir det svårare med kompensation. Och basbeloppet som styr många av våra bidrag ska inte heller räknas upp helt med inflationen. Det kan leda till stora besparingar för statskassan. Välfärdskrisen har ju nått så långt att 1%-målet för u-hjälpen överges. Istället blir u-hjälpen 0,93% av bruttonationalprodukten nästa budgetår. Men det blir tillfälligt, säger Olof Palme.
Vi kom till makten på att lova att försöka lyfta Sverige ur den ekonomiska krisen. Och då måste vi ta i ganska hårt över hela fältet. Och vi kan inte bara låtsas om på biståndsområdet som det inte existerar. Men när vi börjar få upp sysselsättning, få upp produktionen och få ordning på statsfinanserna, då menar jag att då ska vi också fortsätta att lyfta upp biståndet.
Hur tillfällig är den här sänkningen av 1%-målet? Kan du ge någon antydning?
Men så fort vi börja få ordning på landets ekonomi ska vi lyfta igen, och det är det som vi inte vet hur snabbt det kommer gå.
Oppositionen anser inte att regeringens förslag är bra.
Ser inte du det här som en sparproposition?
Nej, det här var sparpaketet som blev en skattechock. De klarar inte ens att spara så mycket som motsvarar vad vår statsskuld ökar per månad. Men de bara föreslår skattehöjning på skattehöjning på skattehöjning. Och vi har ju redan nått för långt. Vi har ju för mycket svartjobb. Vi har ju för mycket byte av tjänster. Vi har för lite riktig arbete. Regeringen, jag vet inte om den inte inser eller inte kan. Men de har kapitulerat, vad jag kan förstå.
Men de sparförslag som ändå finns i den här propositionen, det är väl sparförslag som Moderaterna kan tänka sig stödja. Spara på pensionerna, spara på livsmedel, spara på u-hjälp.
Ja, vi kan alldeles säkert tänka oss att spara på detta. Och problemet är att vi måste spara mer. 20 miljarder som vi föreslog är vad jag förstår nu ett minimum. Regeringen orkar bara med 5.
Vi tycker att propositionen i dess helhet är ett dåligt aktstycke. Det är ett hastverk. Det är dåligt. Förslagen är dåligt underbyggda och dåligt motiverade i propositionen.
Skulle ni vilja spara mer?
Ja, det här är alldeles för lite, och det säger ju regeringen också, att man måste komma igen med mer förslag i budgetpropositionen. Jag förstår överhuvudtaget inte varför man lägger fram den här propositionen.
Kommer ni att kunna stödja de sparåtgärder som ändå föreslås?
De vi själva föreslagit tidigare kommer vi naturligtvis att stödja nu när de kommer igen i regeringens tappning. På en del andra punkter ställer vi inte upp. Regeringen föreslår till exempel stora nedskärningar av biståndet. Det kan vi inte acceptera. Man föreslår att man ska återinföra äkta makeprövningen i studiemedelssystemet, och det säger vi också nej till.
Det jag finner är ju att de ger sin egen politik från i våras underbetyg. Bara några månader efter det att den här budgeten har börjat verka så måste man ju ändra den. Och det sätt på vilket de ändrar den då, det är ju att de höjer skatterna. Och där är min kommentar att det är fel att tro att man löser de här problemen med höjda skatter. Man måste angripa statens utgifter om vi ska få bukt med ekonomin i Sverige.
Ja, det här är enligt ett borgerligt sparpaket. Det är ingen kvalitativt annorlunda politik än vad de borgerliga regeringarna förde. Finns det någonting av det här som de föreslår nu som du tycker är bra? Det är ju flera skattehöjningar.
Vi har ju föreslagit en skatt på aktiehandeln, en omsättningsskatt på aktiehandeln och en förmögenhetsskatt. Så långt är vi överens, men vi tycker att den är alldeles för otillräcklig. Hade man tagit 10% på aktiehandeln hade man inte behövt ta in någonting annat. Hade man inte behövt skära för pensionärerna eller ta bort matsubventionerna.
Idag publicerades IMUs väljarbarometer och den visar för första gången sedan valet att det borgerliga blocket har fler sympatier än det socialistiska. Enligt undersökningen får det borgerliga blocket 47,5% av rösterna medan det socialistiska får 45%. Enligt den här undersökningen så har Moderaterna oförändrat 27%. Folkpartiet har ökat med, nu ska vi se här, 2,5% till 7%. Centern har minskat med 0,5% till 13,5%. Socialdemokraterna har minskat med 3,5% och har nu 40% av väljarsympatierna. VPK har ökat med 0,5% till 5%. Och så KDS som har ökat med 2 procentenheter till 3%. Och därmed ska vi utrikes. Den amerikanska invasionen av den lilla karibiska östaten Grenada utsattes idag för en internationell kritikstorm. Samtidigt rapporteras det officiellt från Washington att invasionen har varit en total framgång. Men det hindrar inte att strider fortfarande pågår på ön och att USA har skickat förstärkningar till invasionsstyrkan.
Den invaderande styrkan uppges nu i stort sett ha säkrat sina mål, däribland Grenadas två flygplatser. Men fortfarande håller en del grenadiska och kubanska soldater ut i spridda motståndsfickor. Förband ur 82 flygburna amerikanska divisionen har idag sänds till Grenada för att förstärka invasionsstyrkan. Den uppgick ursprungligen till 2300 man, 1900 amerikanska marinkårssoldater och 300 soldater från flera västkaribiska småstater. Enligt officiella amerikanska uppgifter så har 2 amerikanska marinsoldater stupat medan 23 sårats. Förlusterna på andra sidan uppges vara betydligt större, men några siffror är inte kända. Invasionsstyrkan sägs ha omhändertagit ett 30-tal sovjetiska rådgivare och 250 kubaner, därav 200 beväpnade, har tillfångatagits. Grenadas Ian Jacobs var förbittrad på USA under debatten i FNs säkerhetsråd.
We are continuing to fight and to resist the actions of the United States. And we are looking to our friends and to the international community generally to look carefully at what is taking place in Grenada today. And Grenada is one of the smallest. And many of us in this chamber tonight, though bigger than Grenada, are a lot smaller than the United States. And if today the United States can invade Grenada and impose a government to their liking, international law has collapsed.
USA utsattes i natt i FNs säkerhetsråd för ett nästan enhälligt fördömande av invasionen, och det är anmärkningsvärt att också många av USAs allierade sluter upp bakom fördömandet. Guyana har lagt fram ett resolutionsförslag i säkerhetsrådet där det krävs att alla invaderande trupper dras tillbaka. Men om det blir en omröstning kommer USA att inlägga sitt veto. Även i kongressen här i Washington och bland allmänheten tilltar kritiken, och det president Reagan nu kan hoppas på ett snabbt avgörande och ett snabbt slut på striderna. Men försvarsminister Weinberger säger idag att fler amerikanska liv kommer att krävas eftersom, som han sa, priset för friheten är högt. Och Kubas premiärminister Castro har utlovat fortsatt motstånd från kubanerna på Grenada.
La fuerza cubana continuará luchando.
The Cuban forces siguen siendo atacados.
Will continue fighting until they are, as long as they are still under attack.
Ja, reaktionerna mot den amerikanska aktionen mot Grenada har varit mycket skarpa, framförallt i öst, men också bland USAs allierade. Också bland USAs allierade i väst. I en officiell kommuniké från den sovjetiska nyhetsbyrån TASS idag så betecknas USAs aktion mot Grenada som ett brott mot freden och mänskligheten. Sovjet kräver att de amerikanska marinkårsstyrkorna omedelbart ska dras tillbaka från Grenada. En talesman för det kinesiska utrikesdepartementet kallade idag USAs aktion ett flagrant brott mot FN-stadgan och mot de normala relationerna mellan stater. I Storbritannien rådde illa dold irritation över den amerikanska operationen. Vi försökte avråda president Reagan, men han lyssnade inte på oss, var premiärminister Margaret Thatchers kommentar. Och också Frankrike tog avstånd från den amerikanska aktionen. I ett officiellt uttalande så sa den franska regeringen att inget land har rätt att ingripa militärt i ett annat land utan att landets lagliga regering eller FNs säkerhetsråd har bett om det. Och Libyens ledare Gaddafi drar som vanligt sitt strå till stacken. Han manade idag till bildandet av en internationell allians med syfte att invadera Förenta staterna för att, som han sa, rädda mänskligheten och civilisationen.
Kritiken mot USAs invasion av Grenada är alltså hård, och det med rätta. Aktionen förefaller att vara ett hån mot allt vad internationell rätt heter. Banditfasoner och terrorist, det är den officiella sovjetiska nyhetsbyrån TASS om dem. Och det låter sig ju sägas. Likaväl som det låter sig sägas att det är banditfasoner och terrorism av ungefär samma slag som Sovjet ägnar sig åt i Afghanistan. USA försvarar sitt agerande i Grenada med att man vill återupprätta demokratin i den lilla östaten. Det är naturligtvis kvalificerat nonsens. USA stöder nämligen en rad högst odemokratiska regimer i det här området. Men den nya regimen i Grenada var odemokratisk på fel sätt. Sanningen är ju ändå att USA med sitt ingripande i Grenada står vakt om vad man i Washington ser som amerikanska säkerhetsintressen. Precis som Sovjet i Afghanistan står vakt om det man i Moskva ser som sovjetiska säkerhetsintressen. USA har aldrig på allvar försökt hejda Sovjets framfart i Afghanistan. Sovjet kommer knappast att på allvar försöka hejda USAs framfart i Grenada. Man respekterar varandras intressesfärer. Det kan ju bidra till att minska riskerna för en kollision mellan supermakterna. Men det är synd om folken i Afghanistan och Grenada.
Vi ska slutligen när det gäller Grenada få en kommentar av svenska statsministern Olof Palme som idag sa att de främmande styrkorna i Grenada omedelbart bör dras tillbaka. Inget land, sa Palme, kan tillåtas bryta mot principen att man inte får lägga sig i en annan stats inre angelägenheter. Den svenska regeringen kan inte godta de amerikanska grunderna för invasionen. Här är Radio Göteborg Sjuhärad med en extra sändning på grund av ovädret över Västsverige. Lotsdirektören i Västra distriktet meddelar nu att ett fartyg har tappat 3 container 2 distansminuter sydväst om Trubaduren och ytterligare en container strax syd om Trubaduren. Det finns risk för att containerna flyter och därför varnas sjöfarande. Det är alltså ett fartyg som har tappat delar av sin last strax syd och sydväst om Trubaduren vid Göteborgs inlopp och sjöfarande varnas därför av lotsdirektören. Polisen i Göteborg meddelar nu att Angeredsbron har öppnats igen. Men även om det går att köra över Angeredsbron så uppmanar polisen ändå alla som inte absolut måste ut att hålla sig hemma. Med tanke på att temperaturen väntas sjunka är risken stor att det snart kommer att bli mycket halt i Göteborgsområdet. Styrsöbolagets båtar i södra skärgården är fortfarande inställda. Likaså färjan mellan Svanesund och Kolhättan, den är också inställd fortfarande. Det här ovädret över Västsverige ställer alltså till med en hel del problem. Och hur blir då vädret i eftermiddag?
Det är en fråga som vi låter gå vidare till PG Anbert på SMHI på Landvetter. PG, är du med oss?
Ja, jag är.
Vad säger du? Det här har ställt till med mycket redan. Blir det värre eller blir det bättre?
Ja, först och främst ska vi väl säga det att det här ovädret är väl den här vintersäsongens intensivaste faktiskt. Vi har tittat lite grann på vad som händer framöver. Och då säger vi som så att det här med nederbörden, den har ju redan här i kustområdet övergått i regn, snöfallet, medan snöfallet dock fortsätter inåt land ett par timmar till. Vi tror att det upphör inom en timme här ute och då skulle det väl börja klarna upp lite grann västerifrån. Det är alltså själva baksidan på det här lågtrycket. Detta gällande nederbörden alltså.
Blåsten?
Ja, vinden. Den är ju har en medelhastighet som väl svarar upp mot full stormstyrka. Vinga gav här för en timme sedan en medelvindhastighet. Det är alltså en hastighet som man mäter över 10 minuter. Och då hade de 29 meter i sekunden i medelvindhastighet. På detta ska det alltså läggas den byighet som vinden har, vilket alltså betyder att det är orkanbyar.
Det är vad i meter per sekund? Som...
Ja, gränsen för en orkanby går faktiskt vid 33 meter per sekund. Nu är det så att den här vinden är inåt land sydostlig här just nu i kustområdet sydlig. Och den vrider allt mer över mot väst. Vi ser inte någon tendens till att den ska avta i intensiteten. Men vi tror att det värsta har blåst av sig ungefär vid 21-tiden ikväll.
Men det betyder alltså att alla de som ska ut i trafiken under eftermiddagens lopp ska med skärgårdsbåtar och så vidare, de får räkna med att det blir under den höga trafiktiden, så blir det inte bättre än vad det är nu.
Nej, det kan till och med bli lite värre. Därför att i och med att vinden går över mot väst så sagt liga, så stiger ju vattennivån här när det gäller bryggor och kajer och allt vad sådant är.
Precis. Brandkåren i Göteborg berättar för mig att just nu så är det 90-95 cm över medelvattenstånd. Och de säger att när det stiger, säg 20-25 cm till, så börjar de bli riktigt ängsliga. Kan du lugna dem eller?
Nej, det kan jag inte, tvärtom. Det finns all anledning att misstänka att vattenståndet kommer att stiga ytterligare.
Och det betyder översvämningar?
Ja, oundvikligen blir det väl så. När vi ligger så pass mycket över redan nu som vi gör. Ytterligare en sak här. Jag har sagt att vi har räknat här och sagt som sagt att ungefär 21-tiden ikväll så kan vinden långsamt börja avta. Då har den alltså kulminerat. Men i och med det, då har vinden troligtvis också vridit upp så pass mycket på väst, till och med nordväst. Så att då finns det en chans för att det klarnar upp, helt klarnar upp, och vinden avtar. Och då är det en stor frysrisk. Men innan dess så tror vi inte så mycket på frysrisken, för det blåser helt enkelt för mycket. Och temperaturen som förut hölls omkring noll har ju redan gått upp till ett par plusgrader.
Men ändå risk för en del gräsliga prognoser, översvämningar och samtidigt halka och frysrisker. PG Ambert, jag hoppas att du kommer en tid när du har bättre prognoser att ge oss. Tack för idag, Anna Träning.
Ja, det var Pelle Bergendahl som intervjuade meteorologen på Landvetter, PG Ambert. I Sjuhäradsbygden så har det kraftiga snöfallet nu upphört på de flesta håll, men det är fortfarande mycket halt och svårframkomligt på vägarna i Sjuhärad. Just nu ställer den hårda blåsten, nedfallna träd och den stora snömängden till störst problem för strömdistributionen. Från Trollhätte Kraft rapporterar man strömavbrott i Tvärred, Månsta och Liared utanför Ulricehamn. Viskans Kraft har stora problem i Hällingsjö och söder om Kinna i samhällena Öxabäck, Torestorp, Fotskäl och Björketorp. Vissa delar av Viskafors, Borgstena och Gislafors har också strömavbrott. Reparationsarbeten pågår, men det kan ta åtskilliga timmar att laga alla de här felen med strömmen. Radio Göteborg Sjuhärad återkommer efter riksnyheterna klockan 3 med fler rapporter om ovädret över Västsverige. Men innan vi avslutar den här sändningen så har vi ett meddelande för våra finska lyssnare av Tapani Mansikala.
Ja, tässä Göteborgin Borosin paikallisradio ja lyhyesti myös suomeksi parhaillaan valitsevasti.
Fortfarande okänt hur många dödsoffer som krävdes vid nattens sprängattentat mot den brittiska premiärministern Margaret Thatcher och andra medlemmar av den brittiska regeringen. Man håller nu på att gräva fram människor som ligger fastklämda under nedfallna väggar och tak på det hotell där laddningen detonerade. Och från Dublin meddelar nu IRA, irländska republikanska armén alltså, att organisationen ligger bakom sprängattentatet. Här är vår London-korrespondents rapport ifrån Brighton.
Tysta och skakade gick de konservativa delegaterna i morse till sista dagens förhandlingar i kongresshallen i Brighton. Knappt 100 meter därifrån pågick då fortfarande räddnings- och uppröjningsarbete efter nattens våldsamma bombexplosion i Grand Hotel. Två personer rapporterades ursprungligen omkomna, men polisen säger nu bara att ett okänt antal personer alltjämt saknas. Minst 27 personer skadades, bland dem industriminister Norman Tebbit, som grävdes fram ur ruinerna efter 4 timmar. Han hade fått lårbens- och bröstskador och låg under sena förmiddagen på operationsbordet. Ännu en prominent konservativ politiker, nämligen chefsinpiskaren i parlamentet, John Wakeham, räddades ur nedfallen bråte efter ännu längre tid, och hans tillstånd är allvarligt. Det vackra vita Grand Hotel, som var högkvarter för den konservativa partiledningen, är nu en bedrövlig syn. Stora sjok av fasaden och balkongerna med smidda järnräcken har rasat, knappast en fönsterruta i hel. Det är de 3 översta våningarna i sexplansbyggnaden som tycks ha råkat mest illa ut. Hela väggar har blåst ur och man kan se rakt in i sovrummen. Premiärminister Margaret Thatcher, som tillbringat de tidiga morgontimmarna på en hemlig plats, anlände i normal ordning till kongresshallen där förhandlingarna inleddes med en tyst minut för de omkomna och en bön. Mrs. Thatcher, omtumlad och askgrå i ansiktet, sa omedelbart efter explosionen i natt att kongressen skulle fortsätta som planerat. Därför, som partiets ordförande John Selvin Gummer sa, det som attackerar demokratin på det här sättet ska visas att det inte kan lyckas, vilka medel den använder sig av.
Those who wish to interrupt democracy must be shown that whatever means they use, those means will in fact fail.
Medlemmar ur Scotland Yards antiterroristavdelningen i Brighton på jakt efter spår av attentatsmannen eller männen. Ännu så länge har polisen inte meddelat någonting om sina spaningar. I eftermiddag avslutas partikongressen med ett tal av Margaret Thatcher, och delegaterna kan förväntas att mer än vanligt sluta upp kring sin ledare, som lyckligt undkom det första terroristattentatet mot en brittisk premiärminister. Åke Wiklund, Brighton.
Indira Gandhi mördades alltså idag på morgonen av livvakter i hennes egen vaktstyrka. Hon har levt med ett ständigt hot mot sitt liv. Detta hot har funnits länge, men allt tydligare efter oron i Punjab i juni i år. Så här svarade Indira Gandhi själv nyligen på en fråga om hennes egna reaktioner på de här hoten.
Well, I've lived in danger all my life and I think I've had a pretty full life and it makes no difference whether you die in bed or you die standing up.
Jag vet att jag är hotad, men jag har levt, som det kan sägas, vara ett fullständigt liv. Och det känns inte som någon skillnad om man dör i sängen eller det sker när man är stående upprätt. Så.
I valet i USA fick president Ronald Reagan nära 59% av rösterna mot 41% för det demokratiska partiets Walter Mondale. Mondale vann bara i en delstat, sin hemstat Minnesota, där han vann en knapp seger. I senaten förlorade det republikanska partiet 2 platser till demokraterna, men behåller majoriteten där. I representanthuset däremot stärkte republikanerna sin ställning med cirka 15 platser, men där har demokraterna fortfarande majoriteten. De sovjetiska ledarna säger i ett gratulationstelegram till president Reagan att de hoppas att de kommande åren ska utmärkas av en vändning till det bättre när det gäller förbindelserna mellan USA och Sovjetunionen. I telegrammet sägs också att de sovjetiska ledarna är beredda att rätta till de sovjetiska amerikanska förbindelserna på grundval av jämlikhet och respekt.
Folk väntar på besked om hur det hade gått i attentatet.
Nu på kvällen står massor av gråtande människor framför sjukhuset där Indira Gandhi dog efter skottramas i morse. Och alldeles just där också uppstått bränder, bilar, bussar, lastbilar, brinner. Och folk kastar molotov cocktails. Folkmassorna är upprörda och det förefaller som om polisen skulle ha svårt att hålla ordningen. Vicepresidenten som gav beskedet om Mrs. Gandhis död strax före klockan 7 i radio uppmanade folket att ta det här som en appell till kamp mot religionsmotståndet.